För exakt ett år sedan lanserades fonden Avanza Småbolag by Skoglund. Avanzas första småbolagsfond som förvaltas av Fredrik Skoglund. I presentationen sa han att han tränat på sin idrott, småbolagsaktier, i 22 år. Varav 17 som aktieanalytiker och strateg och 5 år som förvaltare. Jag vill inte stressa allt i såren, men den siffran har nu ökat till 23 år och du ser ut att vara i toppform. Inte minst på börsen. Avkastningen under första året summerades till 52,5% i talande stund. Det här vill vi naturligtvis veta allt om. Därför har jag med mig fondens förvaltare Fredrik Skoglund. Varmt välkommen tillbaka till podden.
Tack ska du ha, Niklas.
Riktigt kul att ha dig med. Nu är det på dagen ett år sedan vi lanserade Avanza Småbolag by Skoglund. Hur känns det?
Det känns otroligt kul och värdefullt att så många har velat vara med på det här tåget.
Och hur skulle du då sammanfatta det första året? Nu, det har ju varit ett speciellt år på många sätt och vis. Hur skulle du sammanfatta det?
Lite svårt men roligt. Svårt så tillvida att det är liksom en pandemi som vi är på väg ur. Det är väldigt mycket slag på börsen. Räntorna är liksom på väg upp ibland och på väg ner ibland. Så det har varit lite klurigt. Men med bra avkastning och småbolagsfonder har ju gått betydligt bättre än Sverigefonder och stora fonder, och det är ju kul.
Jag kan ju säga att du har 82 362 fondandelsägare via Avanza som har varit med på hela eller delar av det här året och som förmodligen också är ganska glad över den avkastningen vi faktiskt har sett. Som du sa förra året då, så har du ju varit utövare av den här sporten under lång tid. Vi har gått igenom en unik period också. Hur skulle du säga att nutiden förhåller sig i förhållande till hur det har varit historiskt en gång i tiden? Jag menar, vi har tapering och det är Fed och det är ultralåga räntor och det är en återstart av en global ekonomi och det är en enorm flaskhalsproblematik och allt vad det är. Hur skulle du liksom säga att nutiden, är det liksom lika enkelt att bedriva en fond idag som tidigare?
Nej, jag tycker det är lite klurigare så tillvida att vissa aktier kan bli väldigt populära. Ta typ exempel Tesla. Och de bara går och går och går. Och vi har vissa sådana aktier i Sverige också. Förr så kanske det var lite mer liksom gungor och karuseller. Nu är det lite mer specifika case som funkar här och nu så att säga. Så det är lite annorlunda. Men som du var inne på, det är väldigt unikt tid vi är i, på väg ur en pandemi förhoppningsvis, otroliga stimulanser, låga räntor, men nu då också då inflation och supply chain issues överallt.
Ja, för det här är ju ändå intressant, men det är mycket momentumkapital där ute och vi har sett meme stocks här i början på året. Nu har ju inte meme stocks, de hittar vi ju inte i ditt segment riktigt, men ibland så ser vi ju att vissa bolag tenderar att få en ibland kanske osund fanskara, och jag tror att det här är lite jobbigt för bolagen också. Man vill ju någonstans ha någon form av sunt och gott ägande, men tycker du att det här har varit en utmaning i småbolagssegmentet?
Ja, men delvis så behöver man tänka kring det i alla fall. Vi kan ta ett exempel, Citec som kom till börsen nyligen och vi var med och det var jättekul och sådär. Men kursen gick ju väldigt mycket på att de är på väg att bli en elbils laddarcase, liksom GAR och andra. Och där var det nog många som inte riktigt förstod varför den gick så starkt. Men det var ju väldigt mycket, tror jag, på elbilsladdarcaset då. Och att slutmarknaden för dem kommer vara jättestor. Så där var ju ett sånt exempel som även letar sig ner i småbolagsbolagen då.
Och här måste jag, det här är en utsvävning, men jag måste ändå bara fråga. Tror du att det kan ha varit så att man satte priset lite lägre för att man ville få in Latour som en 31% ägare?
Ja, men självklart. Och Latour förhandlade ju åt alla andra som fick köpa aktier faktiskt. Så det var ju tacksamt.
Som småbolagsförvaltare, hur förhåller man sig till att en trend blir så glödhet att det bara driver och driver och driver och driver? Hur gör man för att våga hoppa på tåget utan att vara rädd att bränna sig?
Ja, men vi försöker då klassiskt köpa hackar och spadar på den här guldruschen som är inom elbilstrenden då. Och vi pratade om det kort tidigare. Den här, vi kommer säkert bygga upp en elektronikindustri i västvärlden, både i USA och Europa. Och vi såg att EU var ute och flaggade för det här om dagen. Så att hitta bolag som är vinnare på den liksom infrastrukturen som byggs upp kring elbilar, det är ju det som jag letar mest efter. Sen så kan man ju hitta ibland då mer specifika case, ungefär som Citec då, som en elbilsladdare då. Men det är väl det vi letar. För då är man ju, man tar del av en trend som är väldigt stark, men man kanske inte är i de allra mest brännheta casen då. Men när det drar iväg så kan vi flytta oss, och då har vi flyttat oss lite grann till Distit. Och varför Distit? Jo, för de har också köpt in sig i en exponering mot elbilsladdarmarknaden, men de säljer även sladdar och andra grejer som du behöver när du vill ha en elbilsladdare. Så att man kan ta del av en trend genom att köpa hackar- och spadarbolag också.
När fonden lanserades sa du att de tre viktigaste trenderna framåt var hållbarhet, digitalisering och transformering. Berätta lite mer om fonden och de här trenderna och investeringsfilosofin för den som kanske fram till idag inte riktigt har stenkoll på Avanza småbolag i Skoglund.
Det gör jag gärna. Digitalisering påverkar ju alla människor och alla branscher, och alla branscher och de företag som finns där blir utsatta förr eller senare. Så att vi måste förhålla oss till att digitaliseringen kommer fortsätta länge till. Hållbarhet är samma grej. Det kommer påverka alla branscher förr eller senare, och vi måste ta hand om våran jord. Och det leder då till att bolag som klarar av att transformera sig, de kommer bli vinnare i framtiden. Så att när vi har de här tre teman framför oss när vi investerar. Det är liksom ett förhållningssätt som vi har när vi tittar på alla bolag. Och vi försöker då leta bolag som är duktiga på att digitalisera, jobba med hållbarhet och sen så bli vinnare i framtiden.
Och en fråga som dyker upp ganska ofta, det är vad ett småbolag faktiskt är för någonting. Det här var en fråga som dök upp igår också i sociala medier när jag sa att du skulle komma. Det var någon som sa att ja, men det här innehavet är ju värt 75 miljarder. Och sen tänker man, Stockholmsbörsen någonstans är ju en bit över 13 000 miljarder. Och ska man nu säga att ett småbolag får vara kanske 1% av börsen där den är noterad, då är det 130 miljarder. Och vi tycker att det är ett enormt bolag. Men i jänkarnas ögon så är det förmodligen ett ganska litet bolag. Allt är ju relativt. Men du har ju sagt att småbolag bör utgöra en form av en bas, ett grundfundament, att alla bör ha en exponering mot det här segmentet. Varför då?
Det handlar framförallt om, när man tittar på, om vi börjar på enkla, räntefonder, blandfonder, aktiefonder, då är aktiefonder mycket, mycket bättre och gett mycket bättre avkastning. Och det är ännu viktigare nu när räntan är så låg. Man kommer inte få någon avkastning på räntor, så det är bara aktier som finns. Och sen så tittar man då på aktiefonder, så är svenska småbolagsfonder som grupp bland de absolut bästa fonderna i hela världen. Så man behöver inte gå över ån för att hämta vatten, för att de bästa som ger bäst avkastning, det finns här. Det är nästan, om man tittar tillbaka oavsett vilken tidpunkt du börjar, så har småbolagsfonder utklassat Sverigefonder, Europafonder, USA-fonder, vad det nu är. Så det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt, om man vill ha en pension eller få ett sparande som växer på lång sikt, så är svenska småbolag riktigt, riktigt bra. Och det som du var inne på också, Niklas, det här med att ja, men 75 miljarder, kan det verkligen vara ett småbolag? Det är faktiskt jättebra. Vi investerar från 0 upp till 75 miljarder. Och det är fantastiskt för andelsägarna, för att då kan vi hitta bolagen när de är väldigt små, men följa med på hela resan när de växer och blir stora. Typ exemplet, ett Nibe. Hittar man ett Nibe tidigt, och så har man varit med hela vägen upp, nu har de ju passerat ur småbolagsfonden, småbolagsgränsen då. Men tänk om vi hade haft en småbolagsgräns som gick vid 25 miljarder. Ja, men då hade vi sålt alldeles, alldeles för tidigt. Så att för andelsägarna är det väldigt bra att det är ett väldigt högt småbolagsgräns. För då kan man vara med på hela resan.
Ja, och som en kort inflikning, miniutsvävning där, så måste jag också bara kommentera det här. Både Kristel på IR-sidan på Nibe har vi ju sett. Hon har ju sparat ihop en miljard genom att vara långsiktig i bolaget som hon tror på. Varför skulle jag sälja av aktier? Jag tror ju på bolaget. samtidigt som också Gert-Erik, vd:n som kom in i bolaget när grundarna ville sälja här efter några årtionden 1989. Det här stod ju i Dagens Industri. Det 18 medarbetare fick välja om de skulle investera 100, 200 eller 400 000 i bolaget. 400 000 motsvarar 735 000 i dagens penningvärde. Och hur det då har blivit 11,5 miljard. Jag tycker att det här är liksom ett solskensexempel på vad tid och avkastning kan göra om man verkligen hittar rätt bolag. Precis spelar ju an på det du nu säger.
Ja, och vi har ju att vi vill vara basen, det är att vi har en ganska bred portfölj. Vi köper ju aktier som vi tror ger avkastning på lång sikt, 3-5 år. Så att vi kan ju sitta på aktier ganska länge, det inte händer någonting. Men sen så händer det och så ger det den avkastning vi vill ha. Det svåraste ibland i mitt jobb som är väldigt svårt, det är ju faktiskt att inte sälja vinnarna. Det gäller ju att hålla i dem så länge som det går.
Men hur gör man det då?
Bra fråga. Man ligger nära bolaget och pratar mycket med management och följer med. Jag fokuserar väldigt mycket på slutmarknad numera. Om de har en bra exponering mot slutmarknad, då vet man över tid så kommer det ändå bli bra. Nibe har ju en fantastisk slutmarknad med förändringen av uppvärmning liksom från fossilbaserad till värmepumpar och andra grejer. Det är ju en trend som kommer fortsätta i massa år till runt om i världen.
Ja, men det känns ju som att vi har svårt ibland att ta in en trend. Liksom, man ser inte skogen för alla träd och man tycker att nu kan de inte bli större. Och sen så inser vi att så här, okej, det räcker med att åka till första bästa rejäla storstad och inse att det finns så fruktansvärt mycket människor där ute som kanske behöver en exempelvis en värmepump från Nibe. Ja, men jag tycker att det är utmanande att ibland se storheten och hur stort någonting kan bli.
Ja, och framförallt för oss i Sverige. För att vi, det ska man aldrig glömma, vi är väldigt långt framme i många digitaliseringsgrejer och hållbarhet och allt sånt där. Och så tycker vi, ja men det har ju redan hänt. I stor del av världen så har det inte hänt alls. Jag tar mitt favoritexempel, fiber. Vi har 80% av alla i Sverige kan få fiber. I England och Tyskland är det 5%. I USA och Kanada är det 25% som kan få fiber. Alltså det är klart att deras söner som jag har då som spelar dataspel i källaren, det går inte på fiber. Det blir inte riktigt lika lätt att spela nätverk och sådär. Så att det är viktigt att komma ihåg när man är svensk att vi är tidiga i trenderna och då kan det mycket väl hända i andra länder efteråt.
Ja, för här vill jag bara flika in sådana kuriosa jag har samlat på mig genom åren, att det är ett miljardantal människor som bor i områden som inte har fungerande elnät, samtidigt som det finns över en miljard människor som lagar mat över öppen eld varje dag, och dessutom så har bara varannan människa på planeten internetaccess. Det spelar rakt in på ett av dina stora portföljinnehav. Men jag är lite nyfiken på, när man pratar om börsen så brukar man ju säga att ja, men den stiger, säg 7% om året någonstans. Sen 84 så har ju börsen stigit 7% en gång. Det var 92, då steg den 7,6%. Sanningen är ju att snittet kanske ligger mellan 7 och 10. Om det är inklusive eller exklusive utdelning, det tvistade lärde. Men där någonstans. Men då blir man ju såklart nyfiken. Vad kan man förvänta sig när det kommer till småbolag? Är det de här klassiska 7% per år, inklusive eller exklusive utdelning? Som sagt, det tvistade lärde. Men den siffran, den tumregeln, gäller den även för småbolag, Skoglund?
Jag skulle säga att det gör den inte. Du får en betydligt högre avkastning. Men man vet inte vad framtiden utvisar. Men historiskt så har den årliga avkastningen för småbolagsfonder, svenska småbolagsfonder, varit 14% sedan 2005. Tittar vi från 2010 så har det varit 18% per år. Och tittar vi från 2015 då är det 20% per år. Kommer vi kunna förvänta oss de höga nivåerna i framtiden? Det vet man ju aldrig. Men om vi jämför med andra fondtyper, till exempel Sverigefonder, så är det ju betydligt högre. Totalavkastningen för småbolag under de här åren har varit då över 1200% sedan 2005, nästan 700% sedan 2010, och vid båda tidsperioderna så är det mer än dubbelt så bra som Sverigefonder. Så på lång sikt så går småbolagsfonder betydligt bättre.
Jag tror ju någonstans att siffror, det är någonting som både du och jag gillar. Det är fantastiskt. Och det är också trevligt med konkreta exempel. Så här har jag tagit fram då. Våra kunder månadssparar i snitt 3 000 kronor i månaden. Jag tar alltid 20-åringen.
För det är alltid så jädrans roligt att se 20-åringen som sparar till 65 bara för att det är så här, typ pensionsålder. Varför gör jag det? Ja, men naturligtvis för att man vill ha långa tidsserier. Man vill ha mycket den här gottiga ränta på ränta-effekten. Och där ser vi då att 3000 kronor i månaden under 45 års tid till en 7% i kagger blir ändå imponerande 11,4 miljoner. Icke inflationsjusterat naturligtvis. En donkenburgare kommer inte kosta en tia då. De har redan höjt priserna på menyn redan nu i den inflationistiska världen vi lever i. Vi kommer att komma in mera på inflationsspikens påverkan på dina innehav, men det blir senare i avsnittet. Om vi går från en 7% i kagger här till en 14% i kagger, då är vi uppe på nästan 135 miljoner kronor. Det är en sån hög summa att jag vågar knappt säga den i podden.
Det låter väldigt högt, jag hoppas det stämmer. Men nej, men det är, och det är viktigt att man väljer rätt. För det första ska man ha en aktiefond, tycker jag, för det har gett bäst avkastning historiskt. Och bland aktiefonderna så är småbolagsfonder någonting som står ut väldigt positivt.
Ja, och här ska man säga 14%, jag menar höj upp det till 15 då. Det är ju en siffra som fördubblar kapitalet vart 50 år, och då inser man att den där snöbollen, den rullar på rätt snabbt. Det här kommer ju till ett pris. Man brukar ju säga att historiskt så har småbolagsfonder eller småbolag bjudit på en högre volatilitet. Tar du flyget från Arlanda till Kallax så är det ju rätt skönt om den här färden är lugn och skön, speciellt om du är flygrädd. Det kan ju ibland vara så att den är lite bumpy, det är liksom lite mycket turbulens och sådär. Men du kommer ändå från A till B. Småbolagen, lite högre svängningar, betydligt högre avkastning, åtminstone historiskt. Du säger ju att ibland kan det svänga mycket, man kanske vill sälja av om det har gått upp mycket etc. Hur pass påverkad blir du av price action?
Man blir påverkad, det blir man. Framförallt när det går upp väldigt kraftigt, då blir man lite sugen på, och, ja, men nu har vi tagit en bit. Men det är viktigt att hålla sig där ibland. Och det är någonting jag har lärt mig genom åren, att det är viktigt att hålla i de bra aktierna helt enkelt. Nej, men vi jobbar ju väldigt brett. Vi har ju vi vill ju att det här ska vara basen i sparandet. Jag tycker ju att jag har ju 100% småbolagsexponering för min egen och mina barns skull och för mig själv.
Det var en fråga, för det vet jag att du sa i fjol, och jag tänkte fråga, stämmer det fortfarande? Men det har vi fått svar på nu, det gör det ju.
Det stämmer. Och varför? Jo, för att historiskt sett har det gett bäst avkastning. Och så har vi en ganska bred portfölj, ganska många aktier i fonden, och på så sätt så har vi ganska låg bolagsrisk. Och så är vi långsiktiga. Så att svängningarna bland småbolag, ja, de är lite högre än stora bolag, men det är också ett sätt att skapa avkastning. Så är man aktiv då, som vi är ju en aktiv förvaltare, då kan man ju gynna fonden genom att det svänger liksom. Så att jag tycker inte det är så stort problem, och alltså avkastningen kontra den risken man tar vida överstiger. Det är svårt att äta låg risk, medan en hög avkastning, då kan man få en större sparande då. Så att det, för mig är det viktigare med högre avkastning till en lite högre risk då.
Mm. Ja, för där brukar man ju någonstans ändå säga att liksom, volatilitet brukar man ju prata om i liksom termer av risk, alltså volatilitet, hur mycket det svänger. Och det är väl kanske risk för den kortsiktige, men som du är in på, mera möjlighet för den långsiktiga när man vänder det till sin fördel. När du säger här att man ska ha småbolagsfonder som en bottenplatta i din värld. För den som tycker att det känns lite läskigt och får lite ont i magen när det svänger, men som kanske har en lång sparhorisont. Säg att man går till banken och träffar en rådgivare och de säger att nej, men det verkar som att du vill inte ta speciellt hög risk. Då kanske du ska tänka bland fond eller någon fond med storbolag. Vad vill du säga till de människorna? För jag förstår ju att liksom risk och avkastning hänger ju ihop, och är man långsiktig så kanske man ska våga.
Verkligen. Och är det någonting som är viktigt idag, är det att välja rätt produkt. Och då, aktiefond är mycket bättre än blandfond, än räntefond. Historiskt då, sedan 2005, så har aktiefonder nästan gett 600% total avkastning. Om vi tittar på alla aktiefonder. Blandfonder strax under 200% och räntefonder kanske 30%. Total avkastning över 16 år. Så det är jätteviktigt när man sparar långsiktigt att man väljer aktiefonder. Och tittar man då bland aktiefonder, vi har sagt det igen då, småbolagsfonder sticker ut som det som har gett absolut mest avkastning bland de aktiefonderna som finns i Sverige. Så att det, men det viktiga är att man väljer, alltså det omvända kan ju vara så här, om du väljer för låg risk, alltså räntefonder, då får du ingen avkastning. Om du sätter ditt långsiktiga sparande, pensionssparande i den typen av produkter och inte ändrar, ja, då blir det väldigt svårt att få en pension eller sparande som växer på något sätt. Så det är viktigt.
Jo, men för det är där jag tycker är en viktig key takeaway, att risken förmodligen är högre att ha ett räntesparande i ett långsiktigt sparande än den upplevda risken i termer av svängningar och ont i magen av att ha en exponering mot småbolag om horisonten genuint faktiskt är långsiktig och dessutom ett löpande månadssparande. Jag tycker att det är en jätteviktig takeaway. Vi har sett i år att det har varit storbolagens år och allt jämnt egentligen sedan 9 november med Pfizer-BioNTech-beskedet och vaccin och liksom att vi tog makten över pandemisituationen. Vi i mänskligheten tog makten och liksom har börjat reversera det här. Men hur har då småbolagsåret 2021 sett ut? Storbolagen rejält med fart under galoscherna. Men småbolagsåret 2021, hur har det varit?
Ja, men det har ju börjat trögt mot storbolag men har tagit rejäl revansch nu på slutet skulle jag säga. Och vet inte riktigt varför, men troligtvis är det väl när vi går in i en mer normal värld förhoppningsvis efter pandemin, så blir de här mer normala mönstren kommer tillbaka. Och då tror jag att alltså på lång sikt så är det ju vinsttillväxt som skapar avkastning. Och de små bolagen, om du hittar dem tidigt, då har de växer mycket snabbare än de stora bolagen och det är det som skapar avkastning. Så att det kan vara så att vi är nu på väg in och normalisera världen, så blir det mer fokus på de vanliga kriterierna varför en aktie går bra eller dåligt då. Så det började trögt, småbolags eller liksom har varit trögt första halvåret, men betydligt bättre nu efter sommaren.
Men en grej som jag har tänkt på där lite grann, det är ju just att småbolag, där har vi ju lärt oss att de har mera ogjort, man kan få en högre avkastning över tid, det har vi också fått bekräftat på de siffrorna som du har berättat för oss. Det är en högre riskpremie, de har mer ogjort, de kan expandera mer geografiskt, nya produktområden, ta marknadsandelar och allt vad det kan tänkas vara. Men när det kommer till USA så ser vi att stora blir större. Ett mycket större inslag av digitala bolag, mer skalbarhet, nätverkseffekter, medan vi i vår mer traditionella ekonomi, där ser vi att det stämmer det här med att småbolag blir större, att de springer snabbare. Men på andra sidan pölen så verkar det vara lite omvänt. Snälla, hjälp mig att bli klok på det här.
Ska man svara på det som jag tror, i digitaliseringens värld på internet, där är det är mer en winner takes it all marknad och de stora digitala bolagen i världen, de kommer från USA, från Amazon, Google, Facebook etc. Så att det är ju tydligt att de är längre fram i digitaliseringen. Sen vet jag inte om de kommer vara vinnare över tid. Nu talas det ju om att de stora digitala bolagen i USA behöver brytas upp för att inte skapa liksom stängda konkurrenshinder etc. etc. Vi såg Apple som har påverkat småbolag generellt. De har infört ny privacy-regler som har påverkat jättemånga e-handlare, många dataspelsbolag etc. Så att det är uppenbart att vi är beroende av de här stora bolagen. Men ja, det är väldigt tydligt. I USA ska man köpa stora bolag, men i Sverige så ska man köpa småbolag.
Ja, men jag tycker att det där är fascinerande. Och någonstans, vilka småbolag i Sverige är det som lyckas allra bäst? Finns det någon viss bransch som sticker ut? Finns det någon viss bransch som du favoriserar i stor utsträckning?
Ja, men en gren som svenska bolag är väldigt duktiga på, det är ju att förvärva. Det börjar med liksom Assa Abloy och den typen av bolag och Securitas som har förvärvat sig till gigantiska positioner i världen. Men där är det ju Nibe med Jet Erik och sen har vi liksom nya bolag med Embracer och Sinch och vilka det nu kan vara. Och det är säkerligen kopplat med att vi är ett ganska litet land, men vi är ganska utåtriktade människor och vi, framförallt väldigt duktiga företagsledare som har förmågan att, vi måste ju växa ut från vår lilla hemmamarknad.
Ja.
Så att, ja, men det är väl det som sticker ut bland svenska duktiga företagsledare som är duktiga på att göra förvärv och växa.
Mm. Och Avanza Småbolag by Skoglund då har ju gett en totalavkastning på 52,5% under första året då, jämfört med 26,6% för OMXS30GI, alltså OMXS30 inklusive återinvesterad utdelning, 40,3% för OMXS GI, alltså hela Stockholmsbörsen inklusive utdelning, och 44,3% för CSN RXS, alltså Carnegie Small Cap Net Return Index då i Sverige. Vän av ordning blir ju naturligtvis nyfiken. Vad har varit framgångsfaktorn under det här första året?
Bra fråga. Det har varit ett konstigt år där vissa aktier har stått för en ganska stor del av överavkastningen så att säga. Och vi har haft lite mindre fastigheter, lite mindre av de riktiga tillväxtaktierna för att vi var lite oroliga kring inflationen, fortfarande oroliga kring inflationen. Så att det har varit ett, ja, men som jag sa inledningsvis, ett svårt år. Men jag kämpar på. Och vi har ju fått en bra fart här på slutet. Och det känns som att portföljen innehåller fortfarande väldigt många bra case. Så att jag är glad för andelsägarna. Men jag är mest glad för att de har valt en småbolagsfond. Jag menar, det är nästan dubbelt så bra som OMX30 på ett år. Det är viktigt att ta med sig. Det är viktigt att välja rätt produkt.
Det skämtar man inte bort. Det var ju det exemplet som vi hade här också, vad det faktiskt gör över långa tidsserier. Du pratar om fastighetsbolag också. Det här är ju lite intressant, för att många av de småbolagsfonderna som ligger högt upp på topplistan i år har haft väldigt mycket fastighetsaktier. Vi har ett MP3 fastigheter, vi har Sagax och vi har SBB. Samtliga har stigit mer än 100%, och någonstans så har vi inflation och man justerar upp hyrorna kopplat till inflationen, men finansieringskostnaderna verkar ju alltjämt ligga kvar för nu i alla fall. Sen kan det vara så att man cementerar de här inflationsförväntningarna, att vi börjar se stigande finansieringskostnader, men för nu. Sen kan man naturligtvis fråga sig, kommer det att gå lika bra härifrån och framåt, för nu har det ju gått bra. Men jag blir ju väldigt nyfiken på din syn på just fastighetssektorn och fastighetsbolagen. Är det någonting som i detta nu lockar?
Vissa delar av fastighetssektorn lockar. Men som du förstår, jag har haft för lite fastighetsexponering.
Blir du förbannad då?
Ja, jag är förbannad. Jag är gammal bygg- och fastighetsanalytiker. Om det är något jag borde kunna så är det det. Så att, nej, men jag är lite, och det är lite, jag har lagt lite för mycket kraft på liksom den långsiktiga tanken där liksom inflationen är på väg upp. Det kommer säkert leda till högre räntor, och då kommer det kanske inte vara så bra för vissa fastighetsbolag. Men vi är ju inte där än. Jag har ju varit för tidig med den tanken. Och det retar mig något enormt.
men i och med att det retar dig något enormt, så måste jag ju ändå liksom lugna nerverna genom att säga att det har ju varit en fenomenal avkastning under det här året. Och då finns det ju andra papper i portföljen. Inte i fastighetssektorn, men i andra delar av börsens domäner. Vilka har varit de största bidragsgivarna under det här året?
Men en stor bidragsgivare är ju Hexatronic som gör fiberkablar, och det är ju en slutmarknad som är fantastisk, som växer, och ett jättebra management, och de börjar göra lite mer förvärv, så den har bidragit väldigt mycket. Bufab är en annan sån aktie som har bidragit mycket, som är en supply chain partner. Alltså nu när alla bolag har problem, alla fabrikschefer hade nog önskat att man hade Bufab som supply chain partner, för de har löst nästan alla problem för sina kunder genom att Bufab kan hitta transporter och skruvar och muttrar från Asien, för de har gjort det så länge, medan den här enskilde fabrikschefen har lite svårt. Det är en annan som har bidragit mycket. Concentric, en tredje aktie som har varit en god bidragsgivare. De är ju en underleverantör till lastbilar, gula maskiner och bussar. Och nu när elektrifieringen tar fart för lastvagnar, bussar och gula maskiner, så kommer Concentric vara en vinnare på det. Det kan bli som ett litet garo inom elektrifieringen av tunga maskiner då. Så de gjorde ett stort förvärv i USA som fick aktien att springa iväg ganska ordentligt här nyligen, men tror fortfarande på den. Det är väl tre av bolagen som har bidragit ganska bra till avkastningen.
Ja, och av de tre så är det ju två stycken som vi hittar också på topplistan när vi tittar på liksom topp tre om prispallen för de innehavarna som är störst i portföljen. Och om du är förbannad för att du har missat fastighetssektorn så kan du skratta hela vägen till banken där du nu sitter att du har Hexatronic i portföljen. Husqvarna, Hexatronic och Bufab är ju dina tre favoriter i och med att det då är de största innehaven i fonden. Tillsammans utgör de strax över 10% av fonden, eller en corner om man så vill. Vad är det som lockar i de här? Nu har vi ju varit in lite grann på Bufab och Hexatronic, men Husqvarna, inte bara, du är ju extremt jävig i och med att du kommer från Husqvarna, men du är ju liksom, nej, man ska inte säga förälskad, men du gillar det här bolaget väldigt starkt, berätta.
Det är nästan lite cinch-känsla när jag tänker på Husqvarna. Att när jag hittade CLX hette det då på 65 kronor, då frågade jag massa andra förvaltare vad de tyckte och de var väldigt skeptiska. Det är likadant nu när man pratar, frågar någon om Husqvarna. Alla är väldigt skeptiska och tittar man på ägarlistan så är det väldigt få av institutionerna som har hittat hit den. Men tänker du på det, våra teman digitalisering, hållbarhet och transformering, Husqvarna är klockrent på alla de tre.
På alla tre?
Ja. Varför då? Jo, om vi tar digitalisering och breddar det lite grann till även elektrifiering. Husqvarna har då, 2015 hade de 11% elektrisk omsättning. Nu har de 36% elektrisk omsättning.
Spännande.
Jag tror de kommer på kapitalmarknadsdagen här 1 december pratar om att de ska nå en bra bit till. Om det är 100%. Jag vet inte om tunga motorsågar för skogsbruk kommer bli elektriska. Men väldigt många kommer bli det i Husqvarna. Och hållbarhet. De jobbar otroligt mycket med hållbarhet. De har gjort om hela sin strategi för att kunna minska koldioxidutsläpp, hjälpa till med att bevara jorden. Så de har döpt det till Sustainovate och hela utvecklingen framåt kommer vara hållbarhetsfokus. Och sen transformering då, så att säga. Husqvarna är ju ett väldigt gammalt bolag men har transformerats massa gånger. Och nu kan man säga, de håller på, och det är faktiskt det mest spännande området i hela Husqvarna, det är ju då, tänker professionell gräsklippning. På en golfbana till exempel så har du en stor dieseltung liksom gräsklippare med en person som sitter på som kör runt. Husqvarna har precis lanserat Seora som är sin robotgräsklippare som kan klippa på natten. En golfbana sparar cirka 6-7 procentenheter på resultatet om de inte behöver ha den här personen. Och sen uppe på det då så låter det ju ingenting. Det är ingen dieselutsläpp eller koldioxidutsläpp utan det är tyst. Och jag tror att många kunder till de här golfbanorna som kommer dit i sin elbil kommer ställa krav på att det måste vara en elgräsklippare. Då. Och den marknaden är det vissa analytiker som tror då för alltså proffs robotgräsklipparmarknaden, den är 6 gånger större än konsumentmarknaden då. Så Husqvarna har då transformerat sig från konsument nu in i en business-to-business-marknad. Ja, så det var några av de bitarna. Och sen så tror jag att Husqvarnas marginaler också kommer gå upp och växa väldigt bra. Så att det är så väldigt många delar i Husqvarna som jag gillar. Det är därför det är vårt största innehav.
Ja, men jag tänker det blir inga OB-kostnader här för den här personen som ska klippa på natten. Då, utan då är det ju maskinen, roboten. Och det är det jag menar med min Göteborgshumor, att det är hög spänning såklart. Och här tänker jag mig att jag menar, ett Epiroc, en avknoppningshärnotering från Atlas Copco, vill ju elektrifiera gruvan. Men det här borde bli samma sak. Du sa att man kanske inte elektrifierar de här maskinerna, tunga maskinerna i skogen. Men kanske, jag är verkligen lekman, jag har ingen aning, men kanske borde det kunna gå att göra det.
Absolut. Och de, om man tittar på professionella gardeners som jobbar, trädgårdsarbetare, de gillar ju de här el, för du får inte samma problem med hörseln. Det är väldigt snabb responstid. Och sen, det kommer ju utvecklas motorer eller elmotorer som är tillräckligt starka även för liksom de riktigt tunga jobben då. Så att jag hoppas att det kommer också.
Ja, och en annan sak som jag tänker på här också, de har ju aviserat ett förvärv här för en tid sedan, Orbit Irrigation i USA, som ska ingå i divisionen Gardena. Jag vet, vad är det här östgötska? Gardena, gardiner och sardiner. Och därigenom då blir en global marknadsledare inom trädgårdsbevattning. Det vet vi också, vi som, om man nu bor i lägenhet och man inte känner sina grannar exempelvis. Nu har jag ju lyckligtvis tur att göra det, men ska man ut och resa charter en eller två veckor, då blir det jobbigt om man inte vill att blommorna ska dö. Ja, men då har de ju uppkopplade bevattningssystem, Gardena, så att med en app så kan man se och följa allting och bevattna och sådär. Men nu går de ju in på den amerikanska marknaden. De har ju i det här förvärvade bolaget, så har de ju en serie smarta produkter med 1,4 miljoner uppkopplade enheter som hjälper konsumenterna här att minska vattenförbrukning, ta hand om växter, sänka kostnader. Det här låter ju också som att det ligger helt rätt i tiden, och att det öppnar upp amerikanska marknaden.
Fantastiskt bra förvärv måste jag säga, för att Gardena är väldigt stora i Europa men hade väldigt svag position i USA. Nu köper de en lite lägre prispunkt jämfört med Gardena här, men de får framförallt en hel distribution liksom online, big box i USA. Så att jag tror ju när de lanserar kanske Gardenas robotgräsklippare in i den marknaden, så får de ut det väldigt snabbt. Och sen så framförallt för 2023, den säsongen, så tror jag att man kommer lansera Gardenas varumärke som ett litet premiumvarumärke i USA. Nej, men då kommer det bli jättefin skalbarhet i Gardenas fabriker när man ska få ännu mer avsättning för sina produkter. Nej, men jag tycker det är ett fantastiskt förvärv, och jag tror också, vi har pratat om de här förvärvarna tidigare, jag tror att Husqvarna kommer förvärva kanske upp till 10 procentenheter per år 2022 och 2023, för att det är en stark balansräkning. Management har ordning på torpet i alla tre affärsområdena. Så alla tre affärsområdena, alltså Husqvarna, Gardena och Construction, kommer göra förvärv tror jag. Och då kommer det skapa topline-tillväxt. Jag tror att marginalen kommer stiga. Vi kommer få en fin vinsttillväxt, och aktien är liksom, den är inte upptäckt så att säga. Så att det finns många skäl till varför jag gillar Husqvarna.
Och från det ena till det andra på den amerikanska marknaden, där du sa den här skrämmande siffran att ungefär 25% någonstans har fiber. Jag kommer ihåg när jag var ung och när man gamade på nätet. Folk var ju tokiga när de hade hög latency och när det inte gick att spela och de dog i spelen och sådär för att de hade en hög ping. Här hjälper ju Hexatronic till, och här har du bjudit på en rejäl resa norröver. I år är uppgången i det här bolaget 515% och senaste tre åren har den stigit 1022%. Vi är ju vana nu att det mesta på internet går ganska snabbt, men det är ju inte verkligheten i stora delar av världen. Det här är ett spännande innehav som har gått väldigt bra. Vad är det som fortsatt lockar Hexatronic?
Men det är den, alltså slutmarknaden, att det är sån brist på fiberuppkoppling som jag nämnde. England, Tyskland 5% av människorna kan få fiber. USA, Kanada 25%. Pandemin har ju skapat ännu större behov. Jag menar, Netflix fick dra ner hastigheten under pandemin i Tyskland för att det gick inte. Och så att, jag menar, exponering mot fiberutrullning i Tyskland, England, USA och Kanada, och de är även i Australien och sådär, det är en väldigt bra slutmarknad. Och så uppe på det så har du då ett management som är fantastiskt duktiga, och de har haft ett väldigt fin förvärvsstrategi uppe på en väldigt hög organisk tillväxt. Så att jag tror att Hexatronic är ett av de bolagen som kommer antagligen växa vinsten allra mest de kommande åren fortsatt.
Okej, här vill jag också lägga till att Squid Game, som har blivit den här globala succén, jag har inte sett den ännu, Sydkorea, där har jag förstått att en sydkoreansk telekomoperatör också har stämt Netflix för att de har dammsugit bandbredden. Så att även där, jag tror att de är i och för sig ganska långt fram, men de kanske behöver lite Hexatronic så att man klarar av nätkapaciteten även om Netflix släpper en pang-serie. Sist men inte minst, Bufab. Det här har vi varit in på lite grann, i de här festelementerna, Värnamo-bolag, skruvar, muttrar. Hur roligt kan det vara, tänker man ju. Och sen som du var in på här, alla, exakt alla, har blivit varse om hur sårbar försörjningskedjor är när det inte fungerar. Bolaget är upp 111% i år, 367% de senaste 3 åren. Du har det här som ett av dina 3 största innehav i portföljen. Berätta.
Bufab är då en supply chain partner, det vill säga man tar hand om inköp och transport framförallt av C-parts. Och C-parts, det är alltså skruvar och muttrar, alltså A&B-parts, det är själva motorn eller stora delar som är dyra, men de här 80% av alla pryttlar som är med i en produkt är oftast C-parts som är generiska produkter. Och då hjälper Bufab sina kunder, till exempel Husqvarna, med att köpa in de här grejerna på, och se till så att de kommer till monteringslinan i rätt tid. Och under pandemin och nu efter pandemin så har det blivit alldeles uppenbart att de här fabrikscheferna som har försökt köpa det här själva lite billigare, man har inte velat få hjälp av någon supply chain partner, de har ju ångrat sig bittert då. Så att jag tror att efter pandemin här, eller nu och efter, så kommer efterfrågan på deras tjänster vara väldigt hög. Och även de liksom övre gör ju förvärv. Och de är faktiskt på väg ganska mycket då att fokusera på den amerikanska marknaden. Har haft ett lyckosamt inträde där för ett par år sedan. Och fortsätter nu att växa ganska ordentligt i den amerikanska marknaden. För även i USA så har man liksom underskattat det här med supply chain partnering. Så att det är ett långsiktigt case som kommer leverera en fin vinsttillväxt, tror jag, under många år framöver.
Och en del av de här bolagen har ju naturligtvis påverkats av komponentbrist, stigande priser på råmaterial, stigande energipriser naturligtvis även i produktionen. Det går ju åt en och annan elektron, lite elektricitet, och sen fraktraterna naturligtvis. För att nämna några utmaningar. Hur pass utmanande har det här varit för dina toppinnehav?
Faktiskt inte så utmanande för just dem. De har ju då haft slutmarknader som har fortfarande funkat. Och i Husqvarnas fall där så är det så här, de har ju en säsongsproduktion. Så att de samlar ihop de komponenter de behöver, producerar det och sen, liksom, sen kommer säsongen och så säljer man. Så att medan de som har drabbats värst, det är de som har just in time, alltså där alla komponenterna, bilindustrin, lastvagnar, det kommer in precis till linan i rätt tid. Där är man mycket mer känslig för störningar då. Så att även när man tittar framåt så gäller Husqvarna då, som har stor produktion, så är det inte något, det är inget som jag är speciellt orolig för. Lagren inför nästa år är tomma hos kunderna. De är väldigt keena att få in sina produkter, så Husqvarna har jättefin pricing power nu inför nästa säsong och kommer att producera det där i god tid. Så att det har inte varit så för de stora innehaven, inte så utmanande. En grej som har varit utmanande i det är sådana bolag som har lite bilexponering då. Det finns ju massa bolag som har det, liksom till stor och liten grad. Där blir det lite ryckigt och fram och tillbaka. Och vi har ju även en annan aspekt här hemma, det här med Cementa. Påverkar ju hela byggindustrin och alla underleverantörer där och även liksom bostadsbolag och sådär. Det har ju också varit ryckigt så att säga. Vi har ju Peab som vi har gillat länge. Mycket på grund av att de växer fint och har en väldigt stor bostadsexponering. Men man såg att aktien fick ordentligt stryk med det här med Cementa då. Så det har också varit tyngt lite grann. Men det, just kring Cementa har det varit ganska stökigt. För det är väldigt många svenska småbolag som är beroende av en fungerande cementproduktion.
Ja, men just det här att vi har blivit varse den senaste tiden om sårbarheterna. Det är Cementa, det är den globala försörjningskedjor och vi har lärt oss det här med lean production och just in time. Och det funkar så länge det funkar. Nu kanske man flyttar hem en del produktion. Vi kanske får förnyat fart under galoscherna när det kommer till industri 4.0. Lönerna här är lite högre. Det skapar också ett incitament på att robotisera och automatisera i större utsträckning. Det här är ju spännande nästan jämt. Och jag avundas dig på många olika sätt, men på ett sätt som jag avundas dig, Fredrik, det är att du får ju träffa bolagen och vara lite kall i chokladfabriken och se deras värld, så att säga, den här typen av bolagsbesök. Det är fantastiskt. Du träffar många bolag. Vad säger de just nu?
Ja, men just nu så säger alla att efterfrågan är väldigt god. Det är ganska lätt att höja priserna till sina kunder, både liksom business to business kunder och konsumenter, för att det är ju brist på produkter där ute. Så att Så just nu är läget ganska gott, det måste jag säga. Sen så är man ju alla orolig kring de här supply chain och inflation generellt då. Men de flesta tror nog att det är lite övergående kring inflationen. Så att man ser ganska gott på nästa år skulle jag säga. Det här som det har blivit lite nu just på verkstadssidan, lite lugnare. Och det är för att det är brist. Då tror man att det förlänger konjunkturen då och blir lite bättre nästa år istället då. Så att på det stora hela, ja, och sen så ett specifikt område då, digitalisering, IT, där är efterfrågan omättlig skulle jag säga. Alla bolag digitaliserar nu då, så att där finns det ju mycket kvar att jobba med.
Inflationen och den inflationsspiken vi ser nu, jag är omåttlig optimist, obotlig optimist på gott och ont. Jag tänker ju att den här är övergående, för den är så starkt kopplad till återstarten av global ekonomi, världen. Vi släckte lampan förra året, vi har aldrig någonsin gjort det. Det är Bambi på håll just nu. När man tittar och grottar sig ner i inflationsspikens anatomi så känns det som att ja, det här är övergående. Hur orolig är du för inflationsspiken?
Jag har med den i våran risk, liksom, analys självklart. Och man hör från vissa bolag att det är brist på personal. Brist på personal, då blir det liksom löneökningar. Så det, jag skulle inte säga att man ska inte helt avfärda, utan för det är brist på personal nu i väldigt många branscher, framförallt IT-branschen. Men även liksom produktionspersonal är inte så lätt att hitta. Men vi får ju liksom följa det här. Jag tror att vi får leva med en liten högre inflation under nästa år och kanske året därefter. Men det har ju även centralbankerna tagit höjd för. De har ju satt nya mål som accepterar att vi kanske ligger en bra bit över 2% i inflation under ett par år i USA framförallt, men även här hemma så att säga. Så att jag tror att det viktiga är ju egentligen vad räntenivån är. Skulle räntenivån springa iväg väldigt snabbt då, då blir det lite mer, då får börsen jobba lite mer för att komma runt det där. Men på det stora hela så tycker jag utgångsläget, stark efterfrågan, liksom, det finns många branscher med elektrifiering har vi pratat om, vi har pratat om digitalisering och så här. Hela världen håller på att ställa om från kanske då, fossil, bil, alltså förbränningsmotorer till något annat, och då blir det ju väldigt tillväxt i det här som kommer nu då. Så att, ja, men jag är också ganska optimistisk.
Ja, men det är underbart att höra. Jag tänker mig någonstans, IT-branschen och utvecklare, programmerare och allt vad det kan tänkas vara, det har vi under lång tid haft en strukturell utmaning och brist, och det driver löner. Men det man kan bli lite orolig för, det är ju i sådana fall om vi får se kraftigt stigande löner över hela brädet, för då blir den här eventuellt temporära inflationspiken kanske inte så temporär. Känner du, det här blir i och för sig en utsvävning, men känner du att bolagen pratar om att det i lite större utsträckning driver löner just nu på hela brädet?
Inte än, absolut inte, men de flaggar för att det är inte så lätt att hitta personal även för lite enklare jobb. Men däremot, sen så finns det den andra grejen, den här automatiseringstrenden som är väldigt tydlig, alltså robotiseringstrenden som vi har snackat om med Husqvarna, men även i fabriker. Det är ju ett tecken på att man kanske, alltså det kommer frigöras resurser, alltså mänskliga resurser, när vi ersätter dem med en automatiserad produktionslinje eller något sånt där. Jag är inte speciellt orolig för någon superinflation på lång sikt, men här och nu så är det tydligt att det finns en hel del inflation i systemet.
Och då blir man ju såklart nyfiken på hur kokar det här ner till Skoglunds hussyn, husvy. Vad tror du om börsen i allmänhet och småbolag i synnerhet just nu?
Jag är fortsatt positiv till småbolag. Det finns väldigt många bolag som växer på ett väldigt fint sätt. Tittar vi på våran portfölj, så när man kollar på de större innehaven så känner jag mig fortfarande, det finns väldigt mycket avkastning kvar i dem. Och börsen som helhet, när räntan är där den är, noll, så är det väldigt svårt, som vi varit inne på, att få någon avkastning på räntefonder eller på bankkontot. Och då är fortfarande TINA det som regerar, alltså there is no alternative, utan då är det aktier som gäller. Och jag tycker fortfarande att det är där vi är just nu. Sen finns det fickor, olika liksom sektorer som, jag menar, vi var inne på det. Fossila bolag, ja, man kommer nog ha en liten tuff framtid framför sig, men medans hållbara bolag kommer ha en ljus framtid. Och så det är viktigt att vara aktiv. Och det är viktigt att flytta sig, så att säga. Jag var inne, du frågade mig tidigare här, det här Kalle i chokladfabriken. Jag får ju möjlighet att träffa alla företagsledare egentligen i alla branscher.
Och det strös alltid så när jag gör det.
Förlåt. Och det som vi som kan göra det som yrke, det vi har fördel, vi får ju en helt annan bild av verkligheten. För vi kan träffa flera konkurrenter i en bransch, ställa samma fråga till dem, och sen så vet vi att de jobbar mycket med IT och det kommer att gynna de här IT-bolagen, men då behöver man en fiberkabel eller vad det nu kan vara. Så att vi får ju en kanske lite mer granulär bild av vad som händer här och nu. Och det pusslet, alltså när vi lägger det är ju egentligen min huvuduppgift, att lägga det pusslet så bra som möjligt för andelsägarna. Och det är en liten unik kunskap som vi tillskanskar oss för att vi får möjlighet att träffa alla de här företagsledarna hela tiden. Så att, och då har man möjlighet att nu inser man, nu börjar det se lite fel ut i den här sektorn, nu flyttar vi oss till den här istället. Man, den typen av förflyttningar och det får man ju på köpet om man har en fond.
Det har ju varit väldigt många börsintroduktioner den senaste tiden. Du har ju möjlighet att vara ankare. Du kniper en stek pre-IPO, så när man ser den här börsdebuten, om det blir en god sådan. Det blir ju det nu för tiden ofta. Man ser en rätt rejäl uppgång. Sen tror jag varken du eller jag tycker att man ska IPO-späcka. Fenomenet finns ju där ute. Men att du som förvaltare kan komma in i ett tidigt skede, ta en stek, kanske en corner, var en ankarinvesterare. Är du ofta en boj i börsbukten för de bolagen som kommer in?
Vi är väldigt mycket en boj i börsbukten, det stämmer. Men alltså, så tillvida att vi träffar alla bolag som kommer till börsen. Och det är igen, vi gör det dels för att hitta avkastning, men också få information om det här bolaget som lägger vårt pussel då. Så vi lägger otroligt mycket tid på att träffa alla de här nya bolagen som kommer. Ibland försöker vi få vara med som ankarinvesterare eller cornerstone, och ibland är vi ankare, som då syns man inte, men då har man liksom tagit en stor position ändå. Men det är också, det är väldigt klurigt, för att det kommer ganska många bolag som är relativt unga numera. Det går väldigt snabbt att komma till börsen, så att man måste vara ganska nogsam så att man inte hoppar på ett tåg som går åt fel håll, så att säga. Och det har ju definitivt varit lite varierande utfall på IPO:er nu. Så att det, som du sa, det är viktigt att vara lite noggrann. Men vi lägger mycket tid på det, absolut. Och när vi hittar någonting som vi vill vara med i, ja, men då försöker vi ju liksom verkligen få en position vid bordet för att få vara med.
Du är ju inkluderande i din förvaltning. Det är för att du har både värdebolag men även tillväxtbolag. Hur ser den mixen ut just nu? Är det någon av dem som du favoriserar lite extra?
Men det är lite det som vi pratade om tidigare. Jag är jättenöjd med 52% avkastning. Men det kunde varit bättre.
Ja, jo.
Och det vi har haft då, vi har haft lite för lite tyngd på tillväxt. Där jag har varit liksom mer orolig kring räntor och framförallt mer vad ska hända när vi går ur pandemin etc. Men just nu på slutet så är det tillväxt som har funkat. Och vi kanske kommer svänga tillbaka till lite mer tillväxt och lite mindre värde framåt. Säg att vi är kanske liksom 60-40 idag och vi kanske ska gå ännu lite mer tillväxt. Men inte till vilket pris som helst. För jag menar, Husqvarna, för mig, jag tror att det är tillväxt. Jag tror de kanske växer 15% per år kommande åren, och det är inte så många som tror. Jag menar, Hexatronic kommer växa jättesnabbt, Bufab också jättesnabbt med förvärv och sådär. Men så det finns ju tillväxt som kanske inte har sprungit riktigt så hårt ännu. Det var ett långt svar på din fråga. Lite mer tillväxt tror jag på ändå. Även om liksom räntorna går upp faktiskt.
Jag måste ju ändå erkänna det. Jag gillar ju långa svar. Jag är ju en sån som tycker att more is more. Det är därför jag behöver Johanna den här podden också, som klipper av mig så att man som lyssnare inte somnar. Jag hoppas du som lyssnar på det här inte har somnat ännu. Pris är ju vad du betalar och värde är ju vad du får. Det har vi lärt oss av våra kära Buffett. Hur står sig generellt småbolagsfonder i förhållande till billiga indexfonder skulle du säga? Aktiv förvaltning kontra passiv förvaltning, men även småbolagsfonder kontra då passiv billig indexfond.
Ja, men det är ju, om du köper en passiv billig indexfond, då får man tyvärr inte så mycket småbolag, utan då får du storbolag. Så köper du en sån, då får du storbolagsexponering, och som vi sa tidigare, småbolagsfonder har mer än dubbelt så bra avkastning över tid än Sverigefonder som är aktivt förvaltare. Så att man måste vara medveten. Om man väljer ett lågt pris, för det är väldigt många som liksom lyfter fram lågt pris som huvudsakliga skäl, då får man oftast tyvärr storbolagsexponering. Så att jag tycker ju långsiktigt har småbolagsfonder gett väldigt bra avkastning, betydligt bättre än mycket annat. Så att det är viktigare att fokusera på avkastning, vad tror jag på, än pris. Och sen är det är svårare att få ett index på småbolagsfonder, skulle jag säga. Och sen är det också, om man tittar på utfallet aktiva förvaltare, det gäller att vara aktiv i småbolagssegmentet, så att, och det har skapat mervärde.
Sist men inte minst, tiden går fort när man har roligt. Det här är ju en podd där jag försöker få in lyssnarna också. Vi har ju Avanza-poddens Facebookgrupp. De vet att du är här och spelar in det här avsnittet, även på Twitter. Och jag tycker vi börjar med en fråga från Martin Arvidsson som säger: om han fick beskriva fondens första år med ett ord, vilket ord blir det? Och säger han också, jag började månadsspara i fonden från dag ett och vill tacka honom. Så att Martin, nu har jag sagt, och dina vägnar, tack till Skoglund, trevligt första år. Men om du fick beskriva fonden med ett ord, fondens första år med ett ord.
Godkänt. Men inte mer.
Godkänt men inte mer, man ska aldrig vara nöjd. Sen har vi en fråga från Oliver Westlin som säger så här: hur ser en dag ut som fondförvaltare? När går han upp på morgonen? Hur mycket tid går åt att hantera köp- och säljflöden i fonden, möten med företag och så vidare? Hur ser tidsmixen ut?
Jag tror jag är ganska lik dig, Niklas. Mm. Jag lever aktier. Jag drömmer om aktier. Så att min arbetsdag tar jag aldrig slut. Utan så när jag vaknar, så på morgonen, där är det så här, det är ganska många av våra samarbetspartners, aktiemäklare, som ringer in. Vad har analytikerna pratat om på morgonmötet? Då får man en bild av vad som är viktigt här och nu. Och sen har vi väldigt mycket bolagsmöten hela dagarna. Och sen genom dagen så hanterar vi flöden och liksom fattar beslut om, ska vi öka det här, minska det här, sälja det här, köpa det här. Men det är väldigt mycket bolagsmöten och väldigt mycket samtal med analytiker och företagsledare. Och sen, som sagt, jag lever ju aktiemarknaden hela tiden, så att när jag träffar kompisar på, då är jag ju intresserad av vad som händer i deras värld och hur kan det påverka vilka slutmarknader och etc. etc. Så att jag slutar aldrig jobba egentligen, utan det här är ett sätt att, för mig att vara.
Det är ett sätt att vara. En livsstil. Vi har ytterligare en fråga från Kristina Lundberg som säger så här: hans tankar kring 2022. Vi är ju snart där. Han drog ju egentligen igång en fond lägligt efter en pandemi, så att det nu blommar ju lite grann då. Men hur ska du upprätthålla de här fantastiska siffrorna framåt?
Vi har ju en väldigt bredd på våra innehav. Och tyvärr finns det ju innehav i fonden som inte har gått lika bra som Hexatronic. Men många av dem, vi investerar ju på 3-5 års sikt. Och som jag sa, jag tror det finns väldigt mycket avkastning kvar i våran portfölj av bolag som inte har funkat under det här året, men som kommer funka för nästa år. Så att vi jobbar ju på och flyttar andelsägarnas pengar till de liksom aktier och slutmarknader och trender som vi tror mest på. Även inför 2022.
Bara så att ingen ska bli arg på mig nu. Går det att säga någonting om något av de här bolagen som inte har funkat lika bra som du tror eventuellt skulle kunna stå inför lite mera medvind under 2022? Någon som kan överraska lite grann?
Det finns ett bolag som jag trott mer på som kanske inte funkar även här i höst, men det är Embellence. Vi var med i den IPO:n, vi var ankare. De äger Borås tapeter, Cole & Son och sådär. Jag tror att det bolaget, hoppas att de kommer göra några förvärv. De vill ju vara ett liksom varumärkesbolag. Jag tror de håller på att liksom
introducerar en direct-to-consumer webbsida så att de kommer liksom gå förbi, de säljer huvudsakligen via Colorama och liknande idag, så då kommer de bli liksom ett direct-to-consumer-bolag på online tapeter, och då kommer marginalen gå upp. Så det, och så tror jag att de kommer gå in lite mer tydligt i USA, och även det här Cole & Sons som är ett väldigt känt varumärke i England, och det är som Svenskt Hem. De breddar då från tapeter och de mönstren till kuddar och tyger och vad det nu kan vara. Så det är väl ett bolag som jag hade hoppats kommit igång lite snabbare, men som jag fortsätter att vara ganska hoppfull inför nästa år. Det är ett väldigt litet bolag.
Dan på Twitter skriver så här: Herr Skoglund, Mr. Peab. Hur ser han på cementkrisen och hur kommer det påverka Peab? Det har vi varit in på. Jag är också nyfiken på hans syn på avknoppningen och särnoteringen Annehem.
Peab gillar jag ju för att det är många som underskattar vad Peab är. Framförallt är det deras bostadsexponering. De har ungefär 35 000 bostadsbegrätter. Skulle man värdera dem så är det nästan alltså, som andra värderar. Så det är en väldigt stor del av Peabs börsvärde. Jag tror ju att Peab kommer öka takten ganska kraftigt framgent i bostadsproduktionen. Säg att de låg på 2000 starter per år, 2500. Jag tror de kommer komma upp till 5000 starter per år inom inte allt för lång framtid. Och då kommer vinsterna växa. Cementa har ju gjort att många har liksom... Man behöver inte köpa Peab nu, tycker man. Så att... Liksom, jag tror att när vi får förhoppningsvis en lösning på Cementa så kommer Peab-aktien också börja få lite bättre fart. Men det är ju någonting som vi bevakar såklart. Och det är fortfarande ganska oklart vad som kommer hända med Cementa.
Sist men inte minst så har vi en fråga från kassaflödesinvesteraren som säger: jag är nyfiken på hans syn på Proact. Och då kommer Old Town Investor in, jag med, och skriver: en kassaflödesmaskin med allt högre andel återkommande intäkter borde ju vara ett intressant case. Har du den i portföljen?
Vi har den i portföljen.
Vad är det som lockar? Håller du med mina Twitter-vänner här?
Jag håller med, absolut. Sen har Proact tyvärr under det här året inte lyckats leverera, framförallt på liksom den hårdvarusidan. Men tittar man på lång sikt, de hjälper sina kunder med liksom lagring och cloudmoln och den typen av tjänster. Så det är väldigt spännande. Men det är en liten övergångsfas nu. Det är det som har gjort, så det tar nog lite tid, men långsiktigt så gillar vi Proact.
Underbart att höra. Fredrik, tusen tack för att du kom till podden och uppdaterade oss kring det första året, vad som har varit, vad som har lett till den här fina avkastningen. Och för mig återstår det bara att säga stort lycka till framåt även kommande år.
Tack snälla.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.